Hörni, hej! Vad kul att få vara i Vasa igen, Finland. För er som inte vet det så hade jag förmånen att få vara här förra året också. Det var mitt första besök till Finland och glad att få vara här redan igen. Och nu vet jag att alla funderar på vad all sin dag har gjort med sin hand. Jag tänker vi dunkar av den frågan med en gång. Jag heter Filip Geppertz och jag är faktiskt 40 år gammal, så att det är en ära att få vara på sån här ungdomsfestival. Men då tänkte jag, för att få vara med på sån här ungdomsfestival så måste jag ju göra mig lite cool först, så då knäcker jag armen. Så jag bara, nej då. Nej, men det är faktiskt så att jag åkte skidor och jag har som en grej att jag vill göra en bakåtvolt varje år, så jag inte glömmer bort hur jag gör. Och så körde jag en volt och så tog i för mycket, så överroterade och så landade jag väldigt olyckligt. Så min hand och sen staven och sen min kropp. Och då så bröts benet där. Men då, för att göra storyn ännu lite coolare, så så gjorde jag så att då lämnade jag stavarna där nere. Sen åkte jag upp igen och så satte jag bakåtvolten. Så jag har gjort det i år. Med en bruten hand. Och det passar ju ganska bra då, för att min rubrik idag, det är glädje mitt i kaoset. Så att mitt i det här kaoset med en bruten hand kunde jag ha glädje och liksom fira där. Så att det är min rubrik idag. Och vet ni vad, jag tror att det, vi pratar ju om lycka eller joy den här festivalen, eller Easter. Och jag tror att det kanske ändå är en nyckel. Att jag tror inte vi någonsin kommer känna bara glädje jämt. Jag tror inte det är det som ska vara kanske målet. Målet kanske snarare borde vara att även om det stormar så kan vi känna frid. Så kan vi känna mod, så kan vi känna frimodighet och glädje mitt i det som sker. Så att det hoppas jag att jag ska kunna tala om lite idag. Känns det okej? Om man ska välja en bibelvers då, som kanske är den mest kända bibelversen, texten, stycket, så tänker ni säkert på flera olika. Eller i alla fall om ni har läst Bibeln lite grann. Och då tänker jag, någon tänker sig så här, men det är Johannes 3:16, tänker någon. Ja, men om man då tänker så här, de som inte är så vana att gå i kyrkan, vilken kanske är den vanligaste man känner till då, om man tänker på så här Hollywoodfilmer och ni vet allting. Kan det vara så att det är psalm 24? Vi ska snart läsa den, men jag vill bara, för dig som brukar läsa Bibeln, som du kanske har hört den här texten förut. Ibland är det så, i alla fall när jag går till mig själv, att jag kan läsa ett stycke, men jag har läst det förut så att jag stannar inte riktigt vid vad det står. Men jag skulle uppmuntra dig i sådana fall, om du kan den här texten, att verkligen lyssna. Om du aldrig har hört den här texten förut, vet du vad, det här stycket kan förändra ditt liv på riktigt. Så att häng med. Vi tar Saltaren 23, menar jag. Inte 24. Där står det så här, det är en psalm av David, och vi tar de fyra första verserna först. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och även om jag vandrar i dödsskuggans dal, alltså hemskaste platsen ni kan tänka er, så fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Och då tänker jag så här, din käpp och stav, de tröstar mig. Det låter ju nästan som att det är lite gulligt. Så här, att han har en käpp och en stav, så kan han trösta. Så. Men det är inte det som jag tror egentligen är tanken här. Så jag skulle vilja uppdatera den här versen lite grann för dig. För att det här är liksom inte tänkt att vara en gullig bild. Utan det här är tänkt att vara någon vi kan slänga oss på när livet är jobbigt. Och jag vet inte, är det någon mer än jag som är uppvuxen med den här bilden av Jesus? Nu är jag ju som sagt 30 år äldre än många av er här inne. Men morfar hade den här bilden hemma på väggen. Och den är jättefin och så. Den är ju liksom, allt är perfekt. Liksom han har kammat håret idag. strykit kläderna, trimmat skägget, det är liksom helt perfekt skägget. Han har till med en fin så här spraytan ser ut som. Och sen tittar så här poetiskt in i horisonten. Liksom. Och när jag tänker på den här bilden så tänker jag att ja, men det där kanske är en kille som jag känner att jag kan kasta mitt liv på när jag är 8 år. Men jag är inte lika säker på att den där killen skulle rädda mig i de problem jag upplevt nu när jag har levt i 40 år. Och därför behöver vi uppdatera lite bilden av vem Jesus faktiskt är. För att när han säger att han hade en käpp, ni vet, det betyder ju att han hade en käpp med sig ut. Och det var liksom inte bara något han gick med, utan han var redo att kavla upp ärmarna och liksom slå till ett djur om det kom. Kanske till och med döda ett djur för att skydda sin flock. För att skydda sina får. Han var redo att hoppa in i något farligt för att hjälpa till. Och det hjälper ju mig en del att tänka på. I alla fall är det jag står i. Okej. Så min Jesus, han är ändå redo att kliva in här. Ifall det skulle behövas. Det känns skönt tycker jag. Och sen så din stav. Ni vet, det är den här långa med en liten båge på där uppe. Om ni har sett en krok. Och det är ju inte en pinne som han kanske går och leker. Han lekte säkert med den också. Liksom. Det är inte alltid bara kul att gå och vakta får kanske. Men det var inte det som var grejen. Det var säkert så här att ja, men, rätt vad det var så sprang någon av hans får fram till vattenkanten. Och det var, visade sig att det var en älv. Och fåret är inte så smart. Så att det liksom kanske sätter sig på knä så här. Och så ska det liksom börja dricka. Och så tänker inte på att det blir djupt direkt här. Och så hänger den sig fram och så kommer all ull. Och ullen blir skitblöt. Och det blir jättetungt. Så han bara trillar ju ner. Sen kommer jag kan inte simma. Och så, så åker fåret iväg i älven. Och då kommer han med sin stav. Jag har dig. Det är lugnt. Jag räddar dig. Det är den Jesus vi har att göra med här. Så att Herren är min herde. Det är därför jag har allt jag behöver just nu. Han gör att jag kan vila på gröna ängar. Han för mig till lugna vatten. Han ger liv åt min själ. Så här har vi 4 stora grejer som Jesus vill göra för dig. Och han låter mig ligga ner. Och om du är någonting som jag, så är det svårt med det här med vila alltså. Jag tycker det är jättejobbigt att vila. Jag tycker det är jobbigt att ha tråkigt. Och jag vet att liksom den här unga generationen också har det hustle som gäller. Men han låter oss vila. Han för mig fram. Han leder mig och dig. Och han leder oss på rätta vägar. Det är 4 grymt bra grejer alltså. Som Jesus vill göra. Och vet du varför han gör det här? Är det för att Filip Gepers ska se cool ut eller Anders? Nej. Det är för hans namns skull. Därför låter han mig ligga ner. Därför för han mig. Därför ger han mig och dig. Och därför leder han oss. Även om vi vandrar i dödsskuggans dal. Vilket vi kommer att göra då och då. Så att jag önskar att jag hade en så här lista här, jag eller nästa tal, Romain, så här, de här 5 punkterna kommer alltid vara lycklig resten av livet. Men tyvärr är det inte så. Utan livet kommer ibland gå genom dödsskuggans dal. Och då är det väldigt skönt att ha en Jesus med sig. För då behöver vi inte frukta något ont för han är med. Så visst är det ganska bra redan de här 4 första verserna. Ja. Men vi ska köra vers 5 också. Och den här versen, 5 och 6, är kanske en sån här vers som man behöver läsa ett par gånger för att faktiskt förstå den. För att jag tror att om du och jag hade skrivit Bibeln hade vi inte skrivit den så här. Jag tror att vi hade skrivit på ett litet annat sätt. Det står så här. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, din godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för evigt. Vi kanske har läst den här texten många gånger och liksom bara läser snabbt förbi den, eller så har du första gången du hör den. Men jag tror att om vi hade skrivit den, så hade vi skrivit kanske något mer i stil med så här: du dukar ett bord för mig i din närhet. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Det låter inte så roligt. Och då så här, ja, men jag hade skrivit ett bord i din närhet. Helst ett fönsterbord. Så jag kan sitta där och äta och se medan du förgör alla mina fiender. Så kanske man hade skrivit. Men Gud säger så här: alltså, jag fokuserar inte så mycket på dina fiender. Jag fokuserar på bordet här. Mitt i fighten. Mitt i kaoset. Mitt i sorgen. Mitt i bråket. Mitt i dina omständigheter. Mitt i dalen. Här fokuserar jag. Mitt i det som du tror att du inte kommer klara av, där vill jag duka ett bord för dig. Och vet du vad? Det är ett bord för två. Det här är ditt bord. Och det är en sak som jag skulle vilja att vi förstår här idag. Det är att det här bordet här, det är ett mirakel. Tack. Det finns en plats för dig vid det här bordet. Och det kan vi ha en kan stå på den sidan, kan vi ha en här. Tack. Tack Olivia. Så har vi här liksom en plats för dig. Och här på den här sidan sitter skaparen av universum. Som håller allt i sin hand. Och han har gjort det här bordet för dig. Och han säger så här: här sitter, om jag får vara Gud för en liten stund, jag är inte det, men så här. Hej, tjenare, hur är läget? Vill du ha lite något att dricka? Hur har du det numera? Jag ser att det är jobbigt, men ska vi prata om det? Ska vi dela det? Och här på andra sidan så kan du och jag få sätta oss mitt i kaoset. Tillsammans med skaparen av universum. Som tar tid för bara dig. Och vi kan få se bara, wow. Är det det här du har tänkt? Kan jag få stanna upp här med dig? Med goda frukostmackor och grejer. Det här bordet har han dukat för dig. Och jag tror att David, när han skriver den här psalmen, använder ordet bord av en anledning. För att i gamla testamentet så kan man läsa om bord. Det finns ett bord i tabernaklet som var, liksom var Guds boning. Där de här skådebröden och det här låg där, bara liksom det allra heligaste. Så att bordet på något sätt symboliserar närhet med Gud själv. Men jag tänker också på bord i våran tid, 2024. Men ett bord, det är där jag bjuder hem mina vänner till att sitta bredvid. Det är där jag delar livet med mina vänner. Det kanske är där jag löser problem runt ett bord. Så här har vi ett bord i Guds närvaro. Där du kan få sitta och lösa problem. Där du kan få komma till honom. Han säger, jag bjuder in dig till det här. Så frågan blir då, så är han din herde? Du kanske tänker att Jesus är en herde, men han är inte din herde. Och det är ju liksom en väldigt populär tanke idag att tänka, men jag är min egen herre. Jag kan bäst själv, jag tror på mig själv. Jag är min egen herde. Det är väldigt populärt. Och då vill jag bara säga en sak som man kan värt att tänka på. Att då finns det inte något ligga på gröna ängar och vila. Då finns det inte att bli förd fram till vatten. Då finns det inte liksom någon som ger nytt liv. Det finns inte någon som leder igenom den mörka dalen. Men du har kontroll. I alla fall, grattis. Det är väldigt skönt. Eller så kanske har du en pojkvän eller en flickvän som det är ett herdeskap över ditt liv. Eller kanske har en situation i din skola eller din familj, eller du kanske har en diagnos, vad vet jag, som du låter ha herdeskap över ditt liv. Men om du väljer att acceptera inbjudan till det här bordet så kan allt förändras. För det här är ett mirakel. Men det finns två problem för oss, eller det finns säkert fler, men det finns två problem för att, liksom, för att vi ska sätta oss för det här bordet. Och det första problemet, det är så här att vi tänker att det här, wow Filip, det här är ju svinbra. Men Gud, just idag, så här, jag tar det här on the go. Liksom. Jag har lite bråttom idag, tack för inbjudan Gud. Men du vet, kommer du ihåg det där jag bad om förra veckan? Skulle du kunna fixa det? Det börjar bli tajt om tid nu, så på torsdag kanske jag kommer och sätter mig. Ja. Och så sitter vi inte, tar vi inte vara på den här chansen att få sitta här vid bordet med skaparen av universum. För du och jag, vi har inte tid. Vi har för mycket som händer runt omkring oss. Så kanske vi missar den här chansen. Det andra som är liksom problemet, att här då sitter vi, eller fortfarande på första problemet, att vi kanske känner att vi jobbar med saker och ting som är ett problem. Men det visar sig att kanske våra problem inte är problemet. Kanske är det så att problemet vi har är att det är en tom stol vid bordet där vi borde sitta. Det är din stol. Som han har dukat för dig. Och problem nummer två, det är att det finns en fiende. Det står så här i första Petrus brev, fick jag ju smör här på. Det står så här i första Petrus brev kapitel 5, vers 8. Var nyktra och tänk klart. Djävulen, er fiende, stryker omkring som ett rytande lejon och letar efter någon att sluka. Med andra ord, vi behöver stanna upp och tänka klart. Vi behöver ta en paus då och då för att djävulen går runt och retar efter någon att sluka. Jag tror att det ofta börjar så här med en tanke, för att vi tänker inte klart. Och så börjar vi leka med den här tanken. Och helt plötsligt så har det kommit en till stol till det här bordet. På våran sida. Har fienden lyckats lura sig in där? Ni vet, han behöver inte en garagedörr för att komma in och säga saker till oss. Han letar efter en liten spricka där han kan börja så in tvivel. Är du verkligen fin? Alltså, betyder du verkligen någonting? Ja, men oj, titta där borta. De har det så mycket bättre än jag. Och så börjar du få otro. Och så börjar du bli orolig. Så tänker du bara, men hallå, han sitter här med dig. Du bara, är du fortfarande kompis med dem där? Liksom säger han. Ja, helt otroligt. Alltså, snackar de fortfarande mycket skit? Ja. Alltså, du borde verkligen ha en medalj som klarar av de här kompisarna. Är det så här, ja, men är du fortfarande på den där skolan? Är du fortfarande, orkar du fortfarande med klassen? Alltså, din lärare, hon är ju sjukt jobbig alltså. Alltså, jag hade slutat för länge sedan. Sitter han här och försöker intala dig saker för att han vill få dig därifrån. Och det kanske låter lite överdrivet. Jag vet att alla bilder har sina brister, men jag hoppas ni förstår poängen. Men hur vet man då att man har råkat få en stol till vid sitt bord? Nummer ett, det är att man tror att gräset är grönare på andra sidan hela tiden. Om jag bara kunde få det där. Om jag bara skulle få det där karriären. Eller om jag bara kunde vara med i det där gänget. För de fattar verkligen hur bra jag är. Fienden Fienden, han som gör allt för att du ska se allt annat och inte se det här fantastiska som han har dukat upp för dig. Han vill att du ska rikta blicken åt alla andra håll än hit och mot honom. Och Johannes 10:10 säger, tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Så nummer två, hur du vet att du har fått en stol till vid bordet, det är så här, du har börjat få en röst i ditt huvud som säger så här, du kommer aldrig klara det här. Alltså du kommer aldrig ta igenom det här. Nej, men du kommer inte kunna återhämta dig från det här alltså. Nej, nej, nej. Inte en chans. Alltså det kommer alltid vara så här nu. Du kommer aldrig bli densamma igen. Du får vänja dig vid det här. Du kommer inte överleva. Och vet du mer då hur du vet att den där stolen är där? Du har börjat säga det här till dina vänner. Nej, jag känner att jag är i en situation där jag kommer inte klara det. Nej, men jag vet inte om livet kanske ens är värt att leva. Jag känner att jag är körd. Och då tänker jag, vi behöver stanna upp en stund. Och tänka, vad tror vi att de här tankarna kommer ifrån? Tror vi att det kommer från Gud som är vår gode herde? Som har förberett ett bord för dig. Framför dina fienders ögon. Nej, för han har ju berättat i versen precis innan. Att även om du går igenom dödsskuggans dal så behöver du inte frukta något ont. Då är jag med dig. Med Jesus går vi liksom inte till några dalar. Med honom går vi igenom dalen. Och då kan du och jag säga så här. Jag tror att vi ska sätta oss här vid det här bordet och bara säga. Jesus, vad tycker du? Alltså just nu upplever jag det här. Vad hade du gjort? Hur ska jag klara det här? Och jag tror att han säger så här, ja, jag ser att det är jobbigt just nu. Men vi går igenom dalen. Tillsammans. Och jag är inte alls ute efter att släta över saker som ni går igenom som är jobbigt. Det är inte alls det. Jag försöker inte förminska det du kämpar med, det du går igenom. Och en del av er kanske vet det. En del vet jag inte, de flesta vet nog inte. Men jag och min fru Elinor som kommer senare, vi har haft ett väldigt jobbigt liv. Det har varit väldigt tufft, väldigt mycket för henne och mig. Och på en punkt så kände vi så här, men det här är nog omöjligt. Det kommer inte gå med för att hon har varit så sjuk. Hon har haft en sjukdom som heter hypotyreos. Och det har varit så att jag liksom bara känt mig maktlös. Jag kan inte göra någonting för att förändra det. Och inte hon heller. Och det har varit så att jag liksom kunnat få släppa allt jag har. Bara åka hem för att kunna hjälpa henne. Någon gång så har jag liksom fått åla mig in under hennes kropp. Hon kunde inte resa sig upp. Få upp henne på mina axlar. Bära henne till sängen. Lägga henne i sängen. Ringa sjukvården. Och så vidare. Och då känner man så här. Men jag orkar inte. Jag vill inte. Och så här var det i flera år. Och givetvis var det ännu tyngre för Elinor än vad det var för mig. Men ibland säger folk så här, men jag fattar inte Filip, hur har du orkat? Hur har du klarat det? Nu säger jag, men jag vet hur. För att han som är min herde, han är större än allt jag kan möta. Han är starkare än allt jag kan bära. Och han säger till mig, vi är på väg igenom. Han har så mycket mer för dig och mig. Fienden vill ta en plats och säga till dig, det här är allt du kan bli just nu. Du kommer inte känna glädje igen. Alltså 30% av vad det var förr, men du får nöja dig med det. Men Jesus säger till dig, ditt nya normala är samma som det gamla normala. För jag har kommit för att ge dig liv och liv i överflöd. Vi tar oss igenom. Så nummer tre. Sista Problemet är att du inte känner dig bra nog. Och när man tänker på det så tror jag det är chockerande hur många här inne, just i det här rummet just nu, som ibland funderar på de tankarna. Jag är inte bra nog. Jag har inte vad som krävs. Jag duger inte. Men vi kan gå varvet runt här inne. Du är älskad, värdefull, dyrbar, ovärderlig, tänkt, vacker, fantastisk. Ändå är det många som tänker så här, nej, jag är inte tillräckligt bra. Jag är inte stark nog. Jag är inte vacker nog. Jag är inte påläst nog. Jag kommer inte från rätt familj. Jag har inte tillräckligt bra bakgrund. Jag är inte snygg nog. Nej, jag har inte vad som krävs. Jag tror alla vi kämpar med det i det här samhället idag. Är jag bra nog? Och svaret på den frågan, det tror jag inte när vi ligger och funderar för oss själva vad alla andra tycker och tänker om mig. Utan vi får svaret när vi väljer att lyfta blicken och se att vi sitter vid ett bord med Gud. Och han säger så här i Johannes 10 och 11. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Förstår vi hur mycket den här inbjudan till det här bordet kostade? Påskens budskap. Hur mycket liksom möjligheten till att ha den här relationen har kostat. Planen från första början var att du skulle få sitta vid det här bordet. Och han sitter mitt emot dig med genomborrade händer. Och han har gjort allt klart för dig. Och vet du vad det betyder? Att han tycker att du är tillräckligt bra. Du är så bra att han dog för dig. Han älskar dig. Vi behöver fästa blicken på Jesus. Bortse från omständigheterna för en stund. Sug in i allt det han vill säga till oss istället. Det är då vi kan få glädje mitt i kaoset. Då kan vi få uppleva en ny typ av glädje som vi inte haft förut. Han säger välkommen. Sätt dig. Och min sista punkt innan vi går in för landning, och det är, kanske går du runt och liksom tänker att alla har någonting emot dig. Du kanske går runt liksom med knutna händer i byxfickan och tänker jag måste hinna sänka dem innan de sänker mig. Du kanske kommer in liksom på skolan och tänker de hejar inte på mig idag. Elisha, han är en av Guds profeter. Och på den här tiden då så hjälpte han hela tiden sin kung att berätta när fienden var på väg mot dem. Så att varje gång fienderna kom för att kriga så liksom var de redo. Så att då visste de att de kommer komma där för att Gud hade sagt det till Elisha. Och till slut så var liksom fienderna så trötta på det här. Alltså att vem är det som skvallrar här i mitt gäng? Frågar fiendekungen. Och då säger hans liksom medhjälpare så här, det är inte någon av oss som skvallrar utan det är den där gudsmannen Elisha. Då säger kungen, ja men ta honom då. Fienden skickade under natten ut en stor armé av hästar och vagnar, står det. Och när Elisha vaknade upp blev han orolig och han ropade, vad ska vi göra nu? Men då svarar Herren, var inte rädd. Det finns fler på våran sida än deras sida. Och Elishas ögon öppnas och han får se en armé av änglar. Det var inte de som var omringade. Det var fienden som var omringad. Det dukade ett bord för mig. Mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Ja, livet kan vara tufft ibland. Livet är inte lätt alla gånger. Men du och jag behöver inte vara rädda. För mitt i kaoset, mitt i stormen, framför dina fiender, där har vi vår herde som har dukat upp ett bord för dig. Och han säger: kom. Kom och samla kraft hos mig. Kom och hämta energi här. Här har du allt du behöver. Jag är den som förser. Och när du sitter här mitt i kaoset, blicken på dina fiender, så kan du ändå få sjunga lovsång. Så kan du ändå få prisa honom. Mitt i fighten så kan du få säga att det är så här jag kämpar mina krig. Och det kan se ut som att jag är omringad, men jag är omringad av dig. Du håller i mig. Den här stolen, den tar vi bort. Det här är ditt bord. Och oavsett vad du kämpar med idag, oavsett vad som gör att du inte kan känna kanske glädje eller lycka, så kan det få lösa sig vid det här bordet. Vi ska alldeles snart få be tillsammans. Förebedjare kommer finnas här. Och jag skulle uppmuntra dig bara att liksom, som kämpar med någonting, att komma fram här och få någon att be för dig. Att dela det med någon. Att tillsammans lägga upp det inför Jesus. Det du brottas med. Att oro inte ska få en plats vid ditt bord. Den är på riktigt, den kan slå ner oss, men det är inte det nya normala. Den får inte sitta ner hemma hos. Kanske tankar av depression, kanske tankar av orena tankar, otillräcklighet, självskadebeteende. Allt det här på riktigt. Men Jesus vill vinna striden tillsammans med dig. Han är den gode herden, han vill ta dig igenom. Tillsammans kan vi få kriga med honom. Ska vi inte göra så att vi bara ställer oss upp allihopa? Blir lättare för folk att röra sig i gångarna. Och ikväll kommer vi också ha möjlighet att få be och förbön och lovsång ännu mera. Och då kommer jag också ha en ännu tydligare inbjudan till dig som kanske för första gången vill säga ja till Jesus. Du känner bara: jag orkar inte kriga mer själv. Filip, om den här platsen är på riktigt, då vill jag testa den. Det här erbjudandet är för dig. Då vill jag uppmuntra dig att liksom antingen suga på karamellen till ikväll, eller också komma fram här nu på förmiddagen och prata med någon av förebedjarna. Så medan vi sjunger så kan lovsångarna eller förebedjarna komma fram, och så känn dig frimodig. Du vet, att komma fram och söka förbön, det är inte ett nederlag. Det är inte någonting man gör som man är på liksom, man är inte klarad av, utan det är en seger för att komma fram hit. Du får lägga dig inför kungars kung som kan göra allting möjligt. Ingenting är omöjligt. Tänk att du kan få be tillsammans med någon om det du går och kämpar på. Det är det bästa som bara finns. Så välkommen fram till förbönsplatsen.